Hej och välkomna till Bildningspodden där vi fortsätter vår serie om känslor. Idag ska det handla om ilska. Med mig finns Hugo Hesser, professor i psykologi vid Örebro universitet. Varmt välkommen till Bildningspodden.
Ja, men stort tack.
Du har de senaste åren drivit ett forskningsprojekt tillsammans med kollegor på Karolinska institutet om just ilska och olika sätt att hantera den.
Ja, men det stämmer.
Kan du då förklara på ett vetenskapligt sätt vad ilska är?
Alltså om man börjar med den enkla förklaringen så är det väl att en definition utav det är ju att det är någonting som hindrar oss. Det är en signal från vi får från kroppen upplevelsemässigt som hindrar oss att nå ett mål av något slag. Så det är en ganska enkel och bred definition och det varierar ju vilka epitet eller benämningar vi har på just ilska. Det kan ju variera allt ifrån just irritation eller frustration eller till och med raseri, va? Och många spekulerat i att det ligger kanske på ett kontinuum, alltså grader av saker snarare än att det är kvalitativa, distinkta fenomen, även fast alla är inte överens här.
Okej. Så att som två olika skolor där lite grann, huruvida irritation och raseri är två helt olika saker.
Ja, framförallt har vi några spekulerat att det som kallas på engelska, det är oftast det engelska begrepp som man använder, som rage till exempel, att det skulle kunna vara något kvalitativt distinkt från övriga som mer varierar på en skala. Där rage kanske blir mer av en uppfattning av att man känner sig hotad personligt, så att det är mer en starkare koppling till rädsloresponser. Och man kan väl säga att rädsla och ilska är lite som tvillingsystrar. Det finns en psykolog under 20-talet, Cannon, som hade pratat mycket om flight och fight-responsen. Alltså det tror jag många känner till, är kamp och flykt, att vi antingen går in i ett läge av att när vi upplever ett hot av något slag att vi försöker fly och undvika hotet. Om det inte är möjligt så måste vi ta till någon form av aggressivitet eller gå till attack mot det här för att eliminera. Så att man kan väl säga att rage då skulle ligga närmare den där verkligen kraftiga, att nu känner vi oss rent för överlevnadsmässigt, nu känner vi oss hotad på något sätt.
Vad är din egen uppfattning om det här? Är en sån här lätt irritation och fullskaligt raseri, befinner de sig på samma skala?
Jag skulle säga att de finns på samma skala och det finns en hel del empiri som tyder på att det är så också. Att det handlar mer om grader än kvalitativt distinkt. Det är väldigt svårt, och det vet vi generellt kring känsloforskning. Det är svårt att utifrån vad som händer rent fysiologiskt i kroppen eller hjärnan att faktiskt differentiera mellan olika typer av känslor. Så det blir ännu mer knepigt givetvis att kunna differentiera mellan en epitet där vi pratar om raseri då och att man är ganska kraftigt upprörd över någonting, va? Så att jag skulle nog säga men den aspekten jag skulle väga in är väl just det faktum att vi känner ett rejält hot och som att det handlar om kamp för överlevnad på något sätt. Och då tror jag att vi skulle kunna prata om lite mer åt att det finns en distinktion här. Men jag tror att det är väldigt svårt att differentiera rent empiriskt. Men som sagt, det gäller ju egentligen alla känslor, va?
När blev du själv senast riktigt arg?
Ja, men ett exempel jag har är att jag sitter fast i ett parkeringshus och bommarna går inte upp i parkeringshuset. Och
du ska ut ur det här parkeringshuset?
Jag ska ut ur det här parkeringshuset och jag dessutom sitter och ska köra till universitetet. Jag har en föreläsning som börjar om 10 minuter. Så att jag är ganska stressad över det här och var ute lite sen tid också, så att jag var stressad redan innan. Jag sitter fast och det blir ännu längre köer både in och ut och bilarna kan varken ta sig in eller ut i det här huset, va? Och så att jag som var lite halvslumrande från första början blir ganska irriterad och sur och tankarna kommer givetvis på att alltså, jag betalar dyra pengar för det här parkeringshuset, det kostar 1300 kronor i månaden att stå i det här huset och så kommer jag inte ens ut. Så att irriterad, och man märker att alla medtrafikanter blir ganska irriterade, flera som gått ur bilarna och gestikulerar med armarna och pratar upprört och ringer till kundtjänst och sådana här saker. Jag håller väl ganska lugn då i bilen, men jag var ganska irriterad och arg. Så att
Är det folk som tror
det...
att det är ditt fel, så att säga, att ni inte kommer ut?
Nej, jag satt inte först faktiskt
Nej, okej.
i kön. Nej, precis. Men visst, jag tänkte ju den tanken från första början när det dröjde lite grann. Åh, det är någon som inte vet hur man hanterar liksom själva utgången här, liksom, så att nu kommer jag att sitta. Så att jag blev nog lite irriterad från början. Men sen så märker man, okej, det är två stycken personer som varken kommer in eller ut här. Så att det kanske inte handlar om dem. Men det är en intressant reflektion kring det, hur vi snabbt vi försöker identifiera. När vi väl upplever den här sensationen av ilska eller irritation eller frustration, så försöker vi identifiera någonting. Vem ska vi skylla på i den här situationen? Och det är ju relaterat till det, så tycker jag att det är ganska spännande, för det har varit en diskussion i ilskefältet. Kommer den här tolkningen först? Eller är tolkningen snarare en biprodukt av att vi blir arga? Alltså måste vi
Av
hitta någon
känslan.
efteråt, retroaktivt post hoc, för att säga, ja, men det var den där personen som gjorde att jag blev arg.
Aha, för att förklara, för att på något sätt motivera den här starka reaktionen.
Motivera att jag blev arg, va? Eller är det som så att tolkningen, det är några som har ganska kraftigt argumenterat för att tolkning är det som driver känslan. Alltså att vi först måste identifiera ett hot, och vi måste tolka det som ett hot, eller att någonting då just hindrar oss från att nå vårt mål. Och det driver upplevelsen av att vi blir arga i situationen. Så att, så där är verkligen två olika skolor, och det finns, vad kan jag säga, det finns väl stöd för båda teorierna. I vissa fall så är det ju verkligen som så att tolkningen i sig, alltså hur vi tolkar situationen, kan påverka hur vi reagerar rent känslomässigt, men i vissa fall så kan det också vara bara en biprodukt. Ett klassiskt exempel är kanske om man med smärta, när vi alltså slår i tån i stolen eller något sånt där, och så blir man skitförbannad, gör jätteont, och givetvis så blir man arg och kanske börjar skrika åt stolen. Va? Och det är ju en klar typlig biprodukt av ilska, och det finns många sådana fenomen som man har undersökt och tryckt på att, ja, men det är inte nödvändigtvis så att det är tolkningen som alltid driver, utan att ibland är det en biprodukt att vi måste just hitta någonting. Det följer naturligt på att vi blir arga, och då måste vi identifiera vad det är som har gjort oss arga den här stunden. Så att vi behöver, och det är ju ett sätt kanske att också hantera ilskan på ett sätt, för att då kan vi eliminera eller göra oss av med det här hotet på något sätt. Det är den responsen vi får, den impulsen vi får i den stunden.
Bara på de här exemplen så förstår man hur komplex analysen måste bli för att förstå vad som händer. Men skulle du säga att den där reaktionen i parkeringshuset, som jag tänker att många kan känna igen sig, en typisk ilskeprocess, så att säga?
Ja, precis. Och det har man ju undersökt ganska mycket också, att det är ju någonting som sker ganska snabbt. Alltså att det går från, och det är ju för att vi ska bli just alerta och uppmärksamma just hot ganska snabbt. Så att precis som jag nämnde där, att rädsla och ilska är kanske tvillingsystrar här, så är det ganska smart att vi går upp i alerthetsnivå, att vi ska reagera på det här möjliga hotet som kommer, för att kanske attackera då eller försöka förändra eller något sånt där. Så jag skulle säga att, ja, men det är väl en ganska typisk situation, att nu märker vi att någonting hindrar oss på något sätt, och då kanske det börjar bubbla lite inom oss, vi börjar bli lite irriterade. Vi känner att någonting är tok i den här situationen. Nu måste jag agera på något sätt.
Man kan prata om orsaker också på flera sätt. Alltså jag kan tänka mig att, åtminstone mig själv, i den situationen skulle hantera den situationen olika bra beroende på väldigt många olika faktorer. Alltså hur ens dag ser ut, hur kanske ens liv ser ut i den situationen. Och också, du har en tidspress som påverkar ganska starkt hur man upplever situationen och hur man agerar på den.
Ja, men ta det som ett exempel då, att jag var just stressad, jag var ute sent till min föreläsning. Vi brukar ofta prata om det som kallas pre-state anger, alltså det som har föregått den episoden eller de triggers eller de händelser som har utlöst ilska. Och stress är ju en sån här faktor som verkligen kan bidra till mer av ilska. Vi vet också att om vi har blivit provocerade för andra saker. Tidigare så kan ju de här utlösande faktorerna bli mer påtagliga. Så att,
menar du tidigare under dagen eller tidigare i livet?
Ja, tidigare under dagen eller precis. Va? Och ett exempel är väl kanske just som jag tror många känner igen sig i, är det faktum att man kanske har under jobbets dag så har man av social kontroll har lyckats liksom hålla sig lugn, alltså att chefen, någon irriterad, liksom någon kollega som säger någonting tokigt eller liknande, och sen så när man kommer hem där det kanske är mer acceptabelt att just släppa på locket lite grann, då kanske just någonting som i alla andra fall kanske inte skulle trigga en på samma sätt helt plötsligt utlöser någonting på grund just att det har ackumulerats under dagen. Så det som är pre-state anger här är alltså allting som har föregått den utlösande triggern där. Så kanske man då exploderar eller man agerar på ett sätt som man inte skulle önska att man agerar en stund när partnern eller när barnen eller diktande ger en snorkig kommentar, och i alla andra fall så hade man kunnat hantera den här. Och just det här boom-exemplet då, så är just stress eller sådana saker, men även sömn vet vi har en sån faktor. Hunger lika så, hangry brukar man ju prata om lite i liknande. Och det finns viss stöd för sådana mer grundläggande basala funktioner som gör att vi triggas lättare och att tröskeln sänks för att vi faktiskt kommer reagera med kraftigare ilska och ibland då aggressivitet också. Mm.
Så om rädsla eller hot kan vara en trigger, så kan det samtidigt finnas många bakomliggande orsaker till huruvida man går upp i ett fullskaligt raseri?
Absolut. Ja, men helt klart är det så. Mm. Och också att man har... Att det finns stora skillnader, också individuella skillnader. Det vet vi vad gäller det som kallas trait anger. Då, alltså att någonting som är mer stabilt över tid och inom individen, att det skiljer sig väldigt mycket mellan individer hur arg man blir. Vet inte alltid riktigt förklaringen till varför den här, att det finns en stor individuell skillnad, men det finns en stor spridning mellan individer. Och trait anger, och kopplat framförallt till hostility som är ett annat begrepp då, som ofta särskiljs från anger. Hostility som är mer kroniskt, mer stabilt, det som vi brukar prata om trait-egenskaper inom psykologi jämfört med state som är mer kortvarigt och i stunden. Mm. Så är den här sammankopplingen mellan trait-hostility och trait-anger och aggression väldigt starkt sammanlänkad. Så att, slår man ut högt på de här skalorna i psykologisk forskning, så verkar det som så att man tenderar också att agera ganska aggressivt i många olika sammanhang. Så det alltså finns en stark sammankoppling mellan, alltså att man tänker tankar om att hämnd och liknande. Va?
Det finns både faktorer som handlar om själva tillståndet för aggressionen, men också olika personer är olika benägna att bli så arga.
Ja, absolut. Det finns det ganska mycket forskning på. Mm.
Finns det skillnader i hur... Jag tänker att många av de här reaktionerna är omedvetna och svårkontrollerade naturligtvis. Också orsakerna bakom är ju väl något kanske man får sitta i efterhand och försöka fundera på varför man blev så arg just den här gången vid det här tillfället och så. Mm. Men vad vet ni där om hur stor skillnaden är medvetenheten kring var ilskan kommer ifrån? Kanske medvetenheten kring vad det här hotet eller vad den här rädslan härrör från gör för själva effekten?
Jo, men det finns en stor skillnad mellan individer, hur medvetna de är om det, och också framförallt skulle jag säga hur man tolkar det, att den känslan och också det beteende som kanske följer på den känslan, att det finns stor skillnad. Och här har man ju, i regel så har man faktiskt inte hittat så mycket könsskillnader, men där verkar det finnas en tendens till könsskillnader, att kvinnor generellt tolkar mer som att när man är arg att man också förlorar kontrollen på något sätt, medan män generellt sett då, om vi pratar på gruppnivå, kanske tolkar mer av att man just känner kontroll, att man har lite dominans eller att det känns positivt laddat till och med. Mm. Och det som är intressant med det tycker jag är att det finns studier apropå det här med könsskillnader då, att att män och kvinnor, det finns tendenser till att det är ganska lika vad gäller. Och man kanske, den bilden många har i allmänheten att det skiljer sig väldigt mycket åt, att män då kanske är lite mer arga än kvinnor. Men snarare i vår egen forskning, men även forskning från USA, så finns det tendenser till att kvinnor själv rapporterar, ska man säga, mer av ilskeproblem än män.
Mm.
Men det kan ju också handla om just de sociokulturella regler och normer som finns kring, är det okej att vara arg som man respektive kvinna? Och att man på så sätt då har tolkat de här sensationerna olika och på så sätt också därför kanske söker hjälp i större utsträckning som kvinna, vilket vi också vet är sant. För många olika typer av problem så söker kvinnor i högre utsträckning än män.
Mm.
Så det finns många olika förklaringar till det, men det som är viktigt tror jag att komma ihåg är att både män och kvinnor upplever ilska, frustration och är arga. Och det finns inte så mycket som tyder på att det finns avgörande skillnader i känslan. Däremot kan uttrycken i termer av till exempel aggressivitet, där kan det ju skilja sig åt mellan män och kvinnor. Men just känslan av ilska och frustration, den återspeglas i båda könen skulle jag säga.
Och hur är det mellan vuxna och barn då? Är det liksom, pratar vi om, är det också två olika typer av aggressivitet och ilska i fråga om medvetenhet? Eller är vi ganska lika där under livets gång när det gäller de här väldigt extrema känslorna?
Alltså, det finns ju det som jag har inte varit inblandad i dem, men på väldigt, alltså barn som är under ett år, där man har kunnat identifiera det som vi skulle kunna tolka som ilska, till exempel att man har fått någon form av primär förstärkare som alltså mat eller liknande, och så har man tagit bort den primära förstärkaren och barnet försöker grimasera på ett visst sätt, försöker ge uttryck för att den vill ha maten igen, så att man hindrar barnet från att få den vill. Så att det verkar som så att det kommer ganska tidigt, men att vi sen socialiseras in i på olika sätt att det här är okej. I de här situationerna får du uttrycka ilska, i de här situationerna inte. Och vad som vi också vet från den typen av forskning är att när man inte lär sig kanske att hantera ilska på ett adekvat sätt, så brukar det ofta, alltså i en tidig ålder, och framförallt kanske modelleras från föräldrarna och de redskapen föräldrarna har att själv hantera ilska, så verkar det leda till långsiktigt ganska mycket problem med utåtagerande problematik i skolkontext till exempel.
Mm.
Så att vi ser ju att det är också, det är ju inte som så att det kan finnas aspekter som handlar om temperament till exempel, grundtemperament som skulle kunna vara individuella skillnader och mer biologiskt förberedda aspekter. Men det är ju minst lika mycket eller mer som handlar om de sociokulturella aspekterna och den inlärning som sker i tidigt stadie men under hela livet. Och det ser jag ofta som ett positivt, och jag som jobbar mer med behandling och försöka hjälpa människor ser ju det här som en möjlighet att alltid ha en möjlighet att träna om, att lära sig redskap, strategier för att på ett bättre sätt kunna just bli medveten om vad man känner i olika situationer och också agera mer konstruktivt och adekvat i de här situationerna. Det är precis det som psykologi behandling handlar om, om man förenklar det.
Mm. Och det tänker jag vi ska komma in på. I den här serien har vi pratat ganska mycket om känslors historia också. Känslor är ju på ett sätt tidlösa, men har också uppfattats på olika sätt och tolkats på väldigt olika sätt. Har du intresserat dig för historiska föreställningar om vad ilska är för någonting?
Ja, kanske inte specifikt gällande ilska eftersom jag inte primärt är en ilskeforskare, men jag har ju intresserat mig för känslor generellt och emotioner då, eller emotionsforskning och hur olika sätt på det genom tiden. Jag menar, Aristoteles var en av de som pratade specifikt om ilska, pratade om känslor generellt, men Aristoteles pratade om till exempel i rhetoric, alltså retorik, och mer om hur vi både kan påverka andra och hur vi kan påverka oss själva, och att man måste hänvisa till passionerna för att verkligen få rörelse, va? Och det tycker jag är en spännande. Och i Aristoteles kan vi se många av de traditionerna som återkommer i modern affektforskning eller emotionsforskning idag i psykologiska sammanhang. Till exempel aspekter just som vi pratar om tolkning. Det var en aspekt. Han pratar också om, som man skulle kunna tolka in kring de motiverande omständigheterna som påverkar känslorna. Och även de fysiologiska aspekterna som utgör kanske grundfundamentet för känslor. Och här ser vi ju de som har spunnit vidare på det, som William James till exempel har ju spunnit vidare på just de fysiologiska egenskaperna hos känslan. Och att,
här talar vi sent 1800-tal i USA, psykologins barndom verkligen.
Ja, verkligen. Och han skrev ju en bok under 1891 tror jag den kom ut, om Principles of Psychology. Och han brukar ofta räknas som en av fadern till det som kallas psykofysiologi i forskning. Alltså kopplingen mellan psyke och de fysiologiska egenskaperna, kroppsliga egenskaperna som händer. Så William James är ju en väldigt spännande förlur, tycker jag personligen, för att han just försöker förena två stycken. För psykologi kommer ju inte från en tradition, den här är ju från flera olika grenar kan man väl säga, och den ena är ju den filosofiska grenen som William James tror jag verkligen ville komma in till. Jag tror att jag läst någonstans att William James blev sent lärare på universitetet men vikarierade just inom den fysiologiska enheten och fick liksom börja där inne. Man ville hela tiden åt den filosofiska delen, och man kan verkligen se det i hans teorier att han försöker hela tiden integrera fysiologi med psyke, om man så vill, kropp eller själ eller liknande, och att de här hänger samman på ett bra sätt. Och
men vad sa han om ilska då? För jag tänker det här är ju före Freud och föreställningen om det omedvetna och såna här saker.
Ja, men för honom är ju stimulit egenskapen som ger upp fysiologiska sensationer av olika slag. Alltså hotet då av att en tiger eller något farligt djur etc. Det ger upphov till olika fysiologiska egenskaper. Och sen så kommer en tillskrivning, en tolkning av det som läggs på den här fysiologiska sensationen. Och om man går vidare det så ser vi ju att många har snappat upp de här teorierna av William James ganska sent och gjort om dem kan vi säga. Alltså en Lisa Feldman Barrett till exempel är en av dem som pratar om konstruktionen av känslor. Hon snappar upp idén att ja, men det kanske finns några grundkomponenter i känsla som handlar om vi tycker om att de är positiva eller negativa, eller att den är just i aktiverande eller hämmande. Så att aktiveringsgraden då, om man så vill, då, som arousal-nivån på engelska då.
Alltså hur stark affekten är eller hur...
Ja, och intensiteten i den hela. Så att ilska då brukar ju normalt sett betraktas som att tolkningen är negativ, men och hög grad av intensitet eller aktivering. Mm. Det som är intressant med det är att den positiva och negativa dimensionen har ofta förenats eller kopplats samman med om man närmar sig någonting eller om man undviker det. Så att om vi tar rädsla till exempel, som ofta betraktas som upplevs som en negativ sensation, förknippas ofta med ett undvikande, ett flyktbeteende. Det som är intressant med just ilska är det faktum att den avviker från den här trenden, att man upplever den ofta som en ganska negativ, obehaglig sensation, men den driver fram ett aktiverande, ett närmande istället. Så att den avviker från till exempel nedstämdhet eller rädsla som uppfattas negativa och leder till mer hämmande och undvikande och snarare aktiverande.
Men jag tänker det finns ju situationer också där du kanske inte kan välja att fly, så att säga. Kan ilskan vara ett sätt att, ett uttryck för att du just tvingas möta något som du kanske egentligen bara skulle vilja fly från? Och har ingen val annat än att bli arg?
Ja, precis. Och det är väl därför vi pratar om det här med rädsla och ilska som någon form av tvillingpar vad är känslovärlden, eftersom att båda kan handla om någon form av hot, och i ena fallet då så kanske vi handlar om att närma sig och att attackera, att vi får den impulsen i kroppen och att agera aggressivt under omständigheter där vi just inte kan fly. Men när vi pratar om rädsla så kanske det handlar mer om att vi har möjligheten att fortfarande undvika hotet. Så, att, så på så sätt så kan man väl se det, om omständigheterna tvingar fram så kan då man växla mellan just rädsla och ilska, och att de kanske är väldigt, just när vi pratar om rage så upplever vi, tolkar vi situationen som extremt hotfull för oss, så vi måste vi, om vi ändå inte kan fly i den här situationen som kanske är den spontana reaktionen som vi har. Om vi har den möjligheten så kanske vi just kommer tolka det mer som rädsla. Mm.
Vad skulle du säga är den stora skillnaden mellan hur ni i ert forskningslag ser på ilska och hur William James och de tidiga psykologerna i slutet av 1800-talet tänkte kring den här känslan?
En stor del är att när vi jobbar med alla typer av känslor, så jag skulle säga att vi har inspirerats väldigt mycket av delar från William James, att vi jobbar med känslor som ett program som signalerar för oss, alltså alla känslor på något sätt signalerar för oss, ger oss vägvisning om hur vi potentiellt ska agera i en given situation. Vi pratar om det, att man kanske ska gå till attack eller att man ska undvika. Eller i många fall så kommer ilska handla mer om att inte gå till attack utan försöka faktiskt lösa, identifiera ett problem och lösa det ganska konstruktivt. Men så att de fysiologiska komponenterna av ilska är ju någonting som verkligen vi lägger fokus på, alltså, och tolkningen av de fysiologiska sensationerna, precis som William James var inne på, att det kanske är känslan i sig, vår perception av det som händer i kroppen.
Skulle du kalla det ett pragmatiskt perspektiv? Han var väl en av företrädarna av pragmatismen som gick ut just på applicerbarheten i givna situationer och så vidare.
Ja, det skulle man kunna kalla, och att det handlar om att hela tiden det finns ju till exempel emotionsforskaren som heter Nico Frigia, som är modern emotionsforskare från Holland, som la mycket tonvikt vid just preparedness, eller action tendencies på engelska. Det vill säga att vi är förberedda för att agera, för att hantera omständigheterna. Och det är ofta så vi resonerar kring känslor, att känslor ger oss viktig central information om omständigheterna, till exempel hot eller saker och ting. Och det handlar väldigt mycket om att kunna läsa av de sakerna, vad som händer rent fysiologiskt i kroppen, vad som händer tankemässigt, vilka tendenser, alltså via beteendemässiga impulser man får i den här stunden. Och för att de kan ge väldigt viktiga signaler. Ibland så har vi ju en ganska, att det blir tokigt på olika sätt, att vi tolkar situationen tokigt, och då får vi lite tokiga också tendenser att agera, och då kan vi träna om dem. Mm. Men vi kan ju se att alla de här komponenterna, alltså vår tolkning av situationen, fysiologiska komponenterna, att vi är förberedda för att hantera olika signaler, det är väldigt mycket det vi lägger fokus på i vår forskning när vi jobbar med också i behandling. Att försöka medvetengöra olika komponenter av känslor är en viktig del av behandlingen.
Men jag tänker det som Freud och psykoanalysen och hela den släktgrenen som vi idag kallar psykodynamisk tradition handlar mycket om orsakerna bakom det omedvetna som ligger under hur vi agerar och så vidare. Hur pass intresserade är ni av orsakerna till varför de här personerna, som jag tänker vi ska komma in på strax, blir så här väldigt arga? Eller handlar det mer om att försöka lösa och hantera ilskan än att försöka förstå var den kommer ifrån?
Ja, jag skulle säga att det handlar mycket mer om vad vi tror och vad vi vet från forskning och empirisk forskning vad gäller vad som vidmakthåller är att vi agerar argt. Om vi tar Freud som gav upphov till katarsishypotesen, som har gått upp och ner genom psykologiska historien, alltså idén om att vi kanske måste få fram ilskan. Ibland är den liksom undantryckt på något sätt, och vi måste liksom använda ilskan, vi måste på något sätt få utlopp för den. Och det finns behandlingstraditioner tidigt som utvecklades just kring att man tränar sig i att just uttrycka ilska, och vissa faktiskt lever kvar i andra former än idag. Men vad vi vet rent empiriskt kring det är att det snarare är ofta det motsatta. Det finns en forskare som heter amerikansk forskare, modern forskare, som skrev en artikel 2002, Bushman, som ger alla de empiriska belägg som finns för att vänting faktiskt är inte minskar ilskeproblem över tid, utan vi blir faktiskt mer arga över tid ju mer vi agerar på de här sensationerna. Så det är ju ofta en myt kring det där att vi måste bara få utlopp för det. Att ilska fungerar lite grann som en tryckkokare. Alltså ju mer vi håller inne det här så måste vi bara få utlopp för det och då kommer allt bli bra. Mm. Jag skulle snarare säga att vi har mycket, mycket, mycket mer stöd för att det faktum att vi agerar på ilskan, vi lär in ett felaktigt mönster som påverkar oss fysiologiskt, påverkar oss tankemässigt, påverkar att vi mer begränsade i hur vi hanterar olika typer av konflikter eller där vi inte når våra mål på olika sätt. Att det är snarare ett problem snarare än att det hjälper att vi agerar. Vi tränar in felaktiga mönster. Så att vår behandling handlar mycket om att träna in andra typer av mönster och kanske inte kontrollera ilskan i sig, utan snarare att hantera ilskans konsekvenser. Och att istället för att slå på kudden eller att kasta någonting, så finns det mer konstruktiva sätt att agera på känslan.
Men det, jag tänker att det är två vardagliga tolkningar av hur man ska hantera ilska. Att antingen tryckkoka liknelsen, att det är bra att du fick ur det här någon annanstans. Eller det kanske mer då buddhistiska synsättet att ilska föder ilska. Det verkar som att buddhismen har mer rätt då, enligt er forskning.
Ja, utifrån vad vi tror på så har vi mer rätt. Va? Jag tror att det finns tokigheter i båda traditionerna där, men det finns absolut mer av att hämta från, och vi har ju jobbat med en behandlingsform som delvis inkorporerar medveten närvaroträning eller mindfulness element utav det, som givetvis kommer från den österländska traditionen av zenbuddhism till exempel. Så att det finns mer att hämta där om vi ska jobba med ilska, tror jag, än venting i alla fall. Alltså att man ska bara få utlopp för sin ilska. Mm. Men det jag vill säga, bara för att göra det lite mer komplext, är att just nu så jobbar vi faktiskt med en ny behandlingsstudie där vi riktar in oss mot människor som också har problem med det vi kallar undantryckt ilska. Så att vi ser en grupp av människor som faktiskt då upplever att de är arga hela tiden, att man kokar inombords, men man ger inte uttryck för det. Så det är en tredje part, en person kan inte observera och se att det här är ett problem för den här individen, men de själva upplever att det är ett stort problem och de ruminerar och grubblar väldigt mycket. Och för vissa människor så kan det verkligen vara att de, det kan finnas en rädsla kopplad med att just känna ilska. Så att för vissa fall så tror jag att det finns en korn av sanning med det här med katarsis då. Men det betyder inte alltid att vi måste agera aggressivt. Att vi känner en viss sensation som ilska nödvändiggör inte, eller vi måste inte med nödvändighet agera på den känslan. Och det är det som är skillnaden här, att kunna uppleva en känsla fullt ut, hämta all information som den ger oss i stunden för att just kunna använda den informationen konstruktivt istället för att trycka undan dem. Mm. För vi vet rent, det har vi också ganska mycket forskning på, att undantryckande av när vi känner någonting som stark ilska, så leder det ofta till faktiskt mer fysiologiskt påslag. Och över tid så vet vi att den här typen av undantryckande är starkt associerat med andra typer av fysiologiska problem som hjärt- och kärlsjukdom. Vi vet att det höjer blodtryck etc. Mm. Så över tid kan det här bli ett stort problem för många, att man just trycker undan ilska snarare än att man känner ilska. Just, det är en skillnad här verkligen mellan att agera bara på ilskan, reaktivt, och att känna fullt ut ilska.
Just det. Så att detta att ändå försöka förstå varför man känner ilska, eller på något sätt försöka åtminstone kanske tala om det, vädra på ett annat sätt än att just agera argt, är något som ni ser som positivt.
Ja, jag tror det verkligen. Att kunna bli duktig på att differentiera mellan olika typer av känslor. Att ofta så är det kanske inte bara, som vi varit inne på, att de är de är svårt att särskilja ibland, de här känslorna. Att ibland så kanske vi inte bara är arg, utan vi är kanske just stressade. Vi är kanske rädda för konsekvenserna av att jag missar den här föreläsningen och vad kommer studenterna tycka om mig, att jag kommer en halvtimme sen, etc.
Mm. Det kan vara sorg och avundsjuka,
massa olika saker. Det kan vara
sorg,
det kan vara besvikelse och frustration etc. som sammanvävs med när vi blir sådär arga. Och då kan det vara viktigt att stanna upp och kunna identifiera och differentiera mellan olika känslor. Och det vet vi också ganska mycket från forskning, att det är en avgörande faktor för att vi faktiskt ska må bra och att vi också på ett interpersonellt plan faktiskt ska kunna agera konstruktivt i olika sammanhang och att det ska funka bättre helt enkelt. Mm. Att vi ska, ja, så ju bättre vi är på att kunna differentiera på olika typer av känslor, kunna identifiera olika känslor och också kunna sätta ord på det här, desto bättre blir det. Mm. I många fall.
Om vi skulle prata lite mer då om möjligheten att behandla ilska och kontrollera sin egen ilska, som ju är det ni har tittat på. Först och främst, vilka typer av personer är det som har ingått i de här studierna? Hur har ni hittat dem först och främst?
Ja, det är en speciell grupp skulle jag säga. Så den går verkligen inte att generalisera att det är alla som har ilskeproblem. För det är en stor heterogenitet i den här gruppen. Vi har ju själv rekryterat, det vill säga att individer har själva fått säga, om de upplever själva att de har problem med ilska, så har de fått söka den här behandlingen.
Och det är olika ålder och... Det är olika åldrar och män och kvinnor.
Inklusionskriterierna var att de var tvungna att vara vuxna, så att de var över 18 år. Men hela vägen upp till, så vi hade upp över gräns till 75 om jag inte missminner nu, i den behandlingsstudien som vi genomförde för några år sedan. Så det var hela spannet.
Fanns det andra grupperingar på något sätt, liksom socioekonomisk status eller kulturell härkomst? Har ni valt ut på det sättet?
Nej, vi har inte valt ut, så att vi hade från hela spannet. Sen så har vi inte mätt alla de aspekterna i vår studie, så vi vet inte exakt hur de demografiska egenskaperna ser ut. Men tar vi kön till exempel, så var det ganska jämnt fördelat mellan män och kvinnor i ursprungliga studier. Mm. Det vi har märkt av nu i vår första pilotstudie av det här med undantryckt ilska, så verkar det vara mer kvinnor som söker hjälp, vilket är ett observandum. Och vi ser lite grann i den internationella litteraturen också att undantryckt ilska är lite mer vanligt bland kvinnor. Men,
studien börjar redan när ni ser vilka som söker till er behandlingsstudie? Så att säga.
Ja, det är i alla fall, jag tänker att det inte är det primära syftet med vår studie, men det är i alla fall ett observandum att det är intressant att se vilka som söker en behandling när man just själv rekryterar på det här sättet. Och att det kanske inte är den gruppen som man tänker, att det kanske man, alltså nidbilden eller myten kring det här är väl just att det är män primärt som kommer söka den här typen av behandling. Men det är det inte som vi har sett, utan det är ungefär lika. Och i vissa fall så kanske det till och med kommer att ha fler kvinnor som söker. Mm. Och det finns nog ett upptänt behov kanske i vissa grupper som inte får adekvat stöd och hjälp. Men det här är en grupp, det som är viktigt att påpeka är att, och en viktig distinktion att göra som jag kanske inte har nämnt innan, är ju den mellan känslan i sig och beteendet som följer på känsla, alltså, som kan vara till exempel aggressivitet, va? Och våld specifikt. Och den här gruppen som vi söker riktar sig ju mot de som inte utövar våld av något slag, va? Så det är en speciell grupp, så att man kanske tänker att sinnebilden när man tänker på någon riktigt arg person är någon som just kastar saker eller hotar eller till och med använder våld. Men det finns många, många, många uttryck av ilska och man kan fortfarande uppleva att man har stora problem med ilska även fast man inte är våldsam.
Just det.
Och den här gruppen är den som vi faktiskt har fokuserat på, och vi tror att den i viss fall skulle kunna ha preventiva syften innan man börjar agera våldsamt. Men vi tror också att det kanske kan vara en helt egen unik grupp som inte får hjälp någon annanstans, men ändå är i stort behov av hjälp.
De personer som sökte då, hade de själva sett som de försökte kontrollera sin ilska eller komma på något sätt få kontroll över den här undertryckta ilskan innan de kom till studien, som inte hade fungerat?
Ja, och det var ju liksom både ett inklusionskriterium i den här studien, att man själv upplever subjektivt att man faktiskt har ett problem med ilska, att man uttrycker ilska, att det inte kommer fram på ett adekvat sätt, det blir inte konstruktivt, eller att man känner att man kokar inombords så att man inte kan ge uttryck för överhuvudtaget till exempel. Mm. Så det var ju ett inklusionskriteriet, att det var det primära problemet som man sökte för. Och alla som inkluderas i den här studien har ju då uppfyller vissa kriterier också för att man befinner sig ganska långt ifrån vad som är normalt gällande just sådana här saker som trait anger. Det var också ett inklusionskriterie.
Hur menar du då? Alltså det benägenheten man själv har så att säga att uttrycka ilskan?
Ja, att vara arg hela tiden. Alltså att i relation till vad den typiska personen befinner de sig långt ifrån genomsnittet kan man väl säga. Och att det var också ett kriterie. Men framförallt handlar det om det subjektiva lidandet. Mm. Att de primärt upplevde att ilska skapar ett problem i vardagen. Så att för alla så skapade det här problem. Och det är ju omständigheter som i samverkan med ens egenskaper liksom som gör att de har upplevt att de har problem med ilska.
Under den här stunden vi har pratat har du verkligen fått fram hur komplex hela frågan blir på något sätt. Både att försöka förstå varför en person blir arg, hur man lever ut sin ilska eller inte lever ut den och hur den påverkar den. Hur går man tillväga då för att försöka hjälpa de här personerna att få bättre kontroll på sin ilska eller kanske förstå sin ilska bättre?
Mm. Man kan väl säga att historiskt sett om man tittar på behandlingsforskning inom ilskefältet så har det som har mest empiri, som har mest stöd för och som ger effekt på ilska är olika varianter av kognitiv beteendeterapi. Och man kan väl gruppera det i tre olika spår där man har fokuserat på olika varianter av behandlingar. En är som fokuserar mer på de fysiologiska sensationerna i sig. Alltså att man försöker lära sig tekniker för att snabbavslappna till exempel. Så finns väl utvärderade behandlingar för att de bara fokuserar på de fysiologiska, sänka stressnivån generellt. Och det gör att man kan påverka ilskan. En annan grupp av behandlingar har fokuserat mycket mer på just hur man tolkar situationerna och att träna sig i att kanske just finns det alternativa sanningar, finns det alternativa sätt att tolka den här situationen. Så på så sätt har man då kunnat komma åt ilskan. Och den tredje varianten av behandling har man fokuserat mer på färdighetsträning vad gäller just att kunna kommunicera ilska på ett mer adekvat sätt. Att om man upplever att chefen har kommit med en orimliga förfrågan gällande i arbetssituationen till exempel, så kan man gå in på ha ett bra samtal med chefen att det här kommer inte funka i relation till min arbetstid, istället för att baktala chefen genom att skriva ett mail. Så att man tränas i vad vi kallar assertivitetsträning. Alltså att lära sig att identifiera de sakerna som händer i kroppen, men också att kunna kommunicera ilska på ett adekvat sätt.
Mm. Så mycket, mycket handlar egentligen om att förebygga att situationen uppstår.
Ja, i vissa fall så kan det handla om att förebygga situationerna och att helt undvika situationer som triggar. Det är ett sätt att hantera den. Men i många fall kommer det också handla om att just att träna sig i att hantera den starka känslan som infinner sig när vi upplever ilska i stunden. Och man kanske börjar med ganska milda omständigheter just där man just känner viss frustration eller irritation för att just se, kan vi träna i nya färdigheter, nya sätt att hantera den här situationen så att det faktiskt inte blir så destruktivt för dig. Det är både och kan man väl säga, att det både handlar om förebyggande arbete, att kunna identifiera vad som är utlösande faktorer, kunna lära känna sig själv i stunden, vad är det som triggar en etc. Men också att just kunna hantera de utlösande faktorerna på ett bättre sätt och lära sig verktyg och redskap för att kunna göra det.
Mm. Så att när väl känslan kommer så att man också ska lära sig att på något sätt försöka hantera den bättre.
Ja, precis. Mm. Med olika verktyg.
Mm.
Precis.
Det du pratar nu om kognitiv beteendeterapi, brukar kallas för KBT. Ställs ofta emot den psykodynamiska skolan.
Mm.
Schablonmässigt så är det psykodynamiska mer intresserad av att talterapi och försöka förstå bakgrunden till olika känslor och så, medan kognitiv beteendeterapi är mer inriktad på beteendet och försöka förändra beteendet. Men när du berättar nu så låter det som att man hör direkt att det är mer komplext.
Ja, och blir ganska felaktigt skulle jag säga när man pratar om det på det sättet. För att båda de här begreppen, om vi bara håller oss till KBT, så är det ett paraplybegrepp. som själva KBT härstammar från två olika filosofiska grenar, den kognitiva traditionen och den beteendeanalytiska traditionen som pragmatiskt har slagit samman. Och det har helt olika syn på bara hur vi påverkar beteendet. Det ena tror att kognition och tänkandet är avgörande för att vi påverkar beteendet. Det andra tror att det är mer omständigheten och kontexten och de stimuli och de konsekvenser som följer på ett beteende som påverkar beteendet. Så av pragmatiska skäl så har man skapat massor med olika varianter av behandlingar som verkar funka ganska bra. Men de har som sagt helt olika ursprung. Och samma sak vad gäller den psykonomiska traditionen eller som delvis då har den psykoanalytiska bakgrunden etc. Det finns en massa med olika förgreningar och vilket fokus man lägger i det, det finns väldigt stort överlapp idag på moderna typer av affektfokuserade behandlingar till exempel som har sin ursprung i kanske mer psykodynamiska och varianter av KBT. Det finns till viss del överlapp så att det är inte så... Det är svårt att prata om de som här två olika skolorna och det är absolut inte som så att olika varianter av KBT inte lägger fasta på historik utan snarare tvärtom. Det är väldigt viktigt att ta reda på för att kunna, men vi har alltid ett framåt syfte. Vi vill kunna hjälpa människor här och nu för att de ska må bättre i framtiden. Så att, och då kan vi behöva utnyttja information från historien för att kunna förstå processerna och om vi kan påverka de processerna och då är det ju framförallt de vidmakthållande faktorerna, då kan de vara till hjälp. Va?
Du pratar ganska mycket om självförståelse också, så att säga, att själv ha förmågan att förstå sin egen känsla. Hur viktigt är det för att också kunna liksom reglera sitt känslouttryck?
Ja, och frågan är om det ens är möjligt att reglera känslan utan att kunna etikettera den, att inte sätta ett ord på den, att använda labeling till exempel på. Det är nog väldigt svårt att göra det. Så det är liksom en grundförutsättning, det är många som har argumenterat för det. Och det är så, vi har utvecklat vår behandling också kan jag säga, utifrån tanken om att emotional awareness, ett engelskt begrepp då, att känslomässig medvetenhet är en grundförutsättning för att till exempel kunna omtolka en situation. Vi måste först kunna differentiera vad är det som händer i kroppen, vad händer, hur tolkar jag situationen, finns det olika saker, det är inte bara ilska utan det är också ledsenhet till exempel eller besvikelse. Och därefter så kan det vara lättare att arbeta med just att tolka om en situation till exempel.
Så att bara detta att själv sätta ord på att jag har problem med det här, att identifiera det som en ilska som kanske grundar sig i andra saker. Istället för att sitta och vara en näthatare på något anonymt forum över någon helt annan fråga. Redan där har man kommit ganska långt i processen skulle du säga. Av att försöka förstå sig själv.
Ja,
att försöka
precis.
Förstå känslan.
Ja, men verkligen att kunna lära sig att identifiera de saker. Vad är det som är utlösande faktorer just för mig? För att det här ger oss viktig information. Vad är det som är viktigt för mig i den här situationen? Och om vi kanske har svårt att göra det i stundens hetta att börja reflektera kring vad är det verkligen som är viktigt? Men om man efteråt kan börja fundera på vad var det verkligen som viktigt så kanske vi börjar fundera, men det kanske inte var nödvändigt att bli så arg i den stunden för att just kärnan var inte jätteavgörande. Va? Så att jag tror att det är en viktig grundkomponent att faktiskt bli medveten om vad som händer i olika känslomässiga situationer.
Nu kommer några lyssnare vilja kasta sig över Aristoteles eller Freud eller William James. Andra kanske sitter och funderar kring sin egen ilska eller ilska i sin närhet på något sätt. Vad tycker du att man ska göra om man själv känner att man har problem med eller funderingar kring sin egen ilska?
Nej men jag tror att första steget skulle kunna vara just det faktum. Om man vill jobba med det själv så är det nog lite grann att bli lite av en känslodetektiv. Att kunna identifiera vilka situationer är det som verkligen triggar min ilska. I vilka sammanhang, är det alltid partnern, är det alltid med barnen, är det på jobbet enbart, etc. Är det överallt? Tryck. Och sen är det nästa stund också, hur agerar jag i de situationerna. Vad gör jag när jag blir arg? Kanske agerar jag just genom att förstärka vissa aggressiva tendenser så att jag går alltid i konflikt, jag skriker alltid, jag kastar någonting. Och då vet vi ju att, som vi pratade om tidigare, att den här typen av respons kanske bara förstärker själva ilskan. Och vi kanske också missar viktig annan information som handlar om sorg eller ledsenhet eller etc. Så ju mer vi agerar på kortsiktiga konsekvenser skulle jag säga, jämfört med långsiktiga konsekvenser, desto mer tokigt kan det bli i många fall. Så att träna sig att observera vad är det som händer, i vilka situationer händer det, vad händer kroppsligt, rent fysiologiskt, tankemässigt, blir jag i svartvitt tänkanden, hur agerar jag eller vilken impuls får jag den stunden och hur skulle jag kunna agera på ett annat sätt? För det är nästa steg, att faktiskt börja träna sig i att agera rakta motsatsen till de här impulserna. Så vi kan faktiskt träna om. Och om vi går tillbaka till William James så var ju det tanken han. Det kanske inte är emotionen i sig som alltid orsakar, vi upplever. Det är det vi tillskriver att vi beter oss på ett visst sätt. Men vi kan faktiskt ändra vår känsla genom att bete oss på ett annat sätt. Så vi vänder på skutan. Genom att bete oss på ett annat sätt så kan vi både påverka nedstämdhet, rädsla, men också ilska. Så att göra motsatt till det man faktiskt känner kan vara en kraftfull intervention för att komma åt ilska. Sen så har vi många andra tekniker också, men det är väl ett bra första steg. Sen så kan man ju givetvis också söka hjälp för om man har allvarliga problem. Och framförallt ska man ju söka hjälp om det handlar om våld eller aggressivitet också. Mm. Och då finns det ju speciella behandlingar som utvecklats och man kan få hjälp där.
Med de orden så tackar jag dig, Hugo Hesse, för att du vill vara med i Bildningspodden.
Tack, tack så mycket.
Och tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt i vår serie om känslor.
Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäer hittar du på anekdot.se.